Välkomna till slaget efter 12 den här fredagen. Och igår så twittrades det minsann flitigt i detta land. Detta med anledning av en färsk rapport som publicerades igår på förmiddagen. Och enligt den här rapporten så är det så här att Finlands kvinnliga ministrar utsätts för systematiska trakasserier på nätet. Och det är då en sån här NATO-rapport det här. Den är gjord av NATOs strategiska kommunikationscentrum Stratcom. Och det som gjorde att den här diskussionen blev så livlig igår, så det var det att på första sidan, eller en av första sidorna av den här rapporten, så står det i en mening någonting om att det finländska statsministerns egentligen kontor eller skulle liksom ha beställt den här rapporten. Så det här var det ett jäkla twittras om igår. Men vi ska inte så mycket diskutera den saken, vi tar upp det lite här i början. Men i övrigt, att varför attackeras kvinnliga beslutsfattare i betydligt högre grad än manliga? Det ska vi fråga här idag, och så ska vi diskutera de konsekvenser det eventuellt kan ha på demokratin i det här landet. Och med mig här i studion har jag, experten på cybersäkerhet, Katarina Kandolin. Välkommen.
Tack.
Och så har jag Anita Westerholm här, som är ordförande för Svenska kvinnoförbundet och också assistent till jämställdhetsminister Thomas Blomqvist. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och per länk har vi med oss Anu Koivunen, mediaforskare och professor i genusvetenskap. Välkommen.
Tack ska du ha.
Det där, jag tänkte börja med att fråga Katarina Kandolin det, att eftersom du har jobbat också inom NATO, så vad är det för vad är det för ett ställe, eller vad är det här NATOs strategiska kommunikationscentrum?
Nu är det är ett kompetenscenter, det vill säga man kallar dem för Center of Excellence. Och det vad de gör är att de kan bedriva forskning och övrig verksamhet runt, i det här fallet då, ämnet strategisk kommunikation. Men de är inte en del av NATOs kommandostruktur, utan det är en akkrediterad anstalt. Och det betyder i praktiken att de kan bedriva verksamhet som stöder NATOs utveckling. Men de är inte till exempel en NATO-organisation på samma sätt som NATOs högkvarter och SHAPE och så vidare bortåt. Och det betyder inte heller att alla NATO-länder automatiskt ska vara medlemmar av de här kompetenscentren, utan de NATO-medlemmar som anser att de vill kontribuera vara med, så de kan då göra en sån här member of understanding med det här centret och sen vara med i centrets verksamhet. Så att alla NATO-länder är inte automatiskt medlemmar av det här. Partnermedlemmar kan vara medlemmar, och Finland är ju då också medlem, men att vi har då inte samma status som ett NATO-land. Så i princip betyder det då också att de som deltar i centrets verksamhet, så de kan föreslå till exempel teman att bedriva forskning om. Men det är inte NATO som beslutar om de här teman att forska i, utan det är centrets styrelse och styrelsegrupp. Och nu är det så att de länder som deltar i det här kompetenscentrets verksamhet, de sitter i styrelsegruppen och fattar beslutet. Nå, partnerländer som till exempel Finland, så kan nog sitta med i styrelsegruppen, men vi har inte rösträtt. Så hela den här diskussionen om att man beställer forskning, så det stämmer nu inte riktigt helt.
Nå, det var bra att det reddes ut det här i början, för att det uppstod nog en väldigt förvirrad diskussion igår, både på tidningars, alltså på direkt vad tidningsartiklar gav för information, och sen också vad folk var flitigt att kommentera och mena på att det här är liksom direkt ett beställningsarbete. Men det ser du, det understryker att det är inte möjligt att man direkt beställer en sån här rapport.
Nej, det är inte så som processen fungerar, utan deltagande länder kan föreslå. Och så vitt jag förstod, så hade det kommit ett förslag från kansliet, från en tidigare regering.
Under Juha Sipilä.
Från Juha Sipiläs regering. Och det här centret så hade ju inte ens tagit emot en sådan, utan själv föreslagit att om man skulle ändra lite på rubriken. Och det här hade man sen forska i. Men det var ingalunda, det går inte att man direkt beställer att kan ni forska i det här. Tack. Det är inte så det fungerar.
Tack. Får jag kommentera det här?
Absolut.
Jag tänkte bara säga att jag tycker att det är hemskt intressant alltså att Juha Sipiläs regering föreslog att man studerar då disinformation. För det är ju förstås någonting som på området strategisk kommunikation har varit ett centralt tema i flera år nu. Och då att NATO tolkar liksom just också trakasserier som handlar om genusspecifika frågor som ett tema inom detta område. Alltså att vem drabbar hatretoriken och tolkar det som ett fenomen som hör till området disinformation. Så det kanske är någonting som allmänheten har svårt att förstå. Att statsrådets kansli var ju ute på Twitter och alla andra plattformar igår och försökte informera om detta. Men att det kanske är där som också ett problem finns. Att man tänker inte att disinformation och hatretorik mot kvinnliga politiker hör ihop på något sätt.
Ja, tack för det. Anu Koivunen var det alltså som uttalar sig här just. Och det där, nu svänger jag mig här till Anita Westerholm. Den här, du jobbar ju alltså som assistent till jämställdhetsministern. Han var också ute och tweetade om det här igår. Och sen satt jag och tittade på kommentarerna under. Den här tweeten var ju inte hemskt upplyftande. Utan det var väldigt mycket igen så att jaha, alltså du, när det är kvinnor så man får ju inte kritisera dem alls. Så tittar du själv på det här?
Jag tog en snabb titt nog. Och det här är ju en del av det här fenomenet. Att man försöker styra diskussionen åt ett annat håll. Mm. Jag tycker också att det är intressant att man försöker liksom, istället för att se till det här innehållet, så att vem är det som har beställt den? Och så visar det sig ännu att det är liksom föregående regering, medan nu oppositionspolitiker försöker vända det. Att det viktiga är ju vad som kommer fram. Och jag funderar att hur många gånger och hur många rapporter ska det behöva göras som visar på att kvinnor som är verksamma i offentligheten, så utsätts för mera hatretorik och trakasserier. Att det är ju det här som är problemet. Och varför man försöker styra fokus från det till något annat. Och det handlar ju inte om saklig kritik, utan det handlar om att det är hat mot kön, det är sexism. Man använder sig av fula ord. Alltså det är ju inte något som är sakligt. Och jag vet inte, jag tycker också att det är onödigt egentligen att man behöver kommentera det. Saklig kritik kan man ta, men det här är inte något sånt. Utan det här handlar om att man vill tysta kvinnor. Och man vill hålla makten borta från. Det är det handlar om.
Nu håller ni andra med om det här. Vad säger du, Katarina Gandolin?
No, jo, det som jag också tycker nog framgår av den här rapporten, att det är ju inte enbart kvinnor som utsätts för det här, utan även män får ju också kritik som är osaklig. Sipilä har fått det, Stubb har fått det, men det som rapporten visar att kvinnor får mera, och det här är ju inte den enda rapporten som visar av det, och sen också att kritiken riktas ofta mot det faktum att de är kvinnor. Mm. Det är sällan du har sett en manlig politiker vars beslutsfattningsförmåga ifrågasätts för att han är man, men i kvinnors fall så sägs det ofta att de är kvinnor eller de är unga och därför. Och så det tredje att glåporden så är väldigt ofta sexualiserade. Man kan till exempel önska att en kvinna blir våldtagen. Hur många manliga politiker har fått önskemål om att de ska bli våldtagna? Att det finns skillnader kanske både i innehåll och sen också mängd. Men det betyder inte att män inte också blir osakligt kritiserade.
Vad säger du, Anu Koivunen?
Exakt så som Katarina här säger, så har flera studier visat på att politikerna får generellt, de möter dagligen osakliga kommentarer på de olika digitala plattformar där politiker idag måste vara verksamma. Alltså, jag själv leder en forskargrupp där vi studerar politikers digitala vardag och släpper snart en rapport där vi har intervjuat då riksdagsledamöter och assistenter, alltså också kommunikationsansvariga hos olika partier. Och det blir helt uppenbart att det här är en daglig fråga för väldigt många politiker. Oberoende av kön, alltså generellt, att det innebär väldigt mycket arbete att rengöra sina digitala väggar, alltså Facebook-väggar, Twitterflöde, men sen kommer det ju mycket olika, alla möjliga kanaler innebär att medborgare på olika sätt kommunicerar, ibland på gott men också väldigt ofta med glåpord och med trakasserande och och hatiska, hatiska kommentarer på utstå. Men alla studier visar också att det drabbar mer kvinnor. Och att det är, den här frågan just är väldigt svårt att diskutera offentligt. För att jag ser samma mönster som i diskussioner om våld i nära relationer generellt. Alltså i alla de där diskussioner blir en fråga liksom att men visst får också män, blir också män slagna eller trakasserade. Istället för att man fokuserar på det som forskningen faktiskt frambringar. Så den här debatten tycks vara väldigt svårt att ha och genomföra på något nyanserat sätt, utan vi alltid liksom stampar på stället, fast många studier har visat på det som har kommit fram här.
Anita Westerholm nickar här, vill du tillägga någonting?
Nej, jag instämmer precis, att det är ju den här whataboutismen, att man liksom man vill inte diskutera det som det är frågan om i det, utan man försöker sen vända in allt möjligt annat också. Att nu är det fokus på det här. Vi vet att kvinnor redan är underrepresenterade i beslutsfattande.
Och det här, förutom i den här regeringen faktiskt.
Men alltså också i riksdagen så är ändå kvinnorna färre än männen. Och i till exempel fullmäktige ledarsalarna så då är det också 39% av fullmäktige ledamöterna som är kvinnor. Alltså att det här är, från början är vi där, och sen så vet vi att de här trakasserierna och hatretoriken så är och avskräcka nu kvinnor från att ställa upp i val och att bli ta liksom det här större utrymme i samhället. Och det här är det som vi behöver diskutera, att vad ska vi göra för att det inte ska gå så, utan för att vi ska komma framåt. Och då behöver man inte samtidigt börja diskutera allt annat. Klart att vi också har problem med sånt, men nu är det här som vi ska diskutera.
Men om jag det där nu plockar lite bland det som de här ivriga, det väckte nämligen på riktigt en helt otroligt livlig debatt här igår på alla möjliga plattformar. Och där är det vanliga som förs fram så här att kvinnor är bara ömhudade, de liksom är så känsliga. Att när män får sån här kritik så de struntar i det, eller så ger de tillbaka med samma mått. Kvinnor är för känsliga helt enkelt. Jag berättar bara vad som skrivs där, men vad skulle ni säga om den här retoriken? För att den pågår där nog. Och det är väldigt många kvinnor som också för fram den här. Det är inte alls bara män som säger så här. Vad säger du, Anu Koivun?
No, alltså det har ju funnits också en parallell diskussion om hatretorik gentemot journalister. Och där är likadan tudelning, att en del journalister anser att man ska inte diskutera alls de hatmejl och de glåbord som man får utstå med. Utan att man ska stå ut med det, och det gäller att det ingår i jobbet och det ska man inte diskutera. En annan grupp menar att det här är ju maktmedel. Alltså hatretoriken har effekter, och det, i och med att vi inte diskuterar det, så blir det också omöjligt att på något sätt försöka analysera att hur handskas man med alla de känslor och indirekta effekter som hatretoriken innebär. Och det är ju samma med politiker, att det är helt också uppenbart att inte alla politiker drabbas på samma sätt. Det beror på vilka teman du för fram, vilka teman som du debatterar för. Och nu här i det här fallet, just gällande den här rapporten, så här handlar det ju om kvinnor som också är feminister, som är socialliberala, som driver många sådana politiska teman som är polariserande och känsliga. Så här liksom, det är ju inte alls så att alla kvinnliga journalister eller alla kvinnliga politiker drabbas på samma sätt, men att när de drabbas så intensiteten beror på vilka teman som de vill driva, och den här hatretoriken kan ju tolkas som just kvinnohat och misogyni på det viset att den försöker sätta gränser, straffa för att man har gått över en linje, att man vill för mycket, att man vill driva fel slags frågor. Och analytiskt sett så är det lite annan sak än sexism, som ju är stereotyper, att man har stereotypiska antaganden om vilka är kvinnors och vilka är mäns frågor och så vidare. Så det är den här straffandet att på något sätt sätta gränser, försöka påverka vilka frågor som politiker vågar driva. Det är den aspekten som jag tycker är viktigt att diskutera här.
Jag måste poängtera här att alltså i den här undersökningen, just eller den här rapporten som vi nu diskuterar idag från Stratkom, så de hade lyft upp flera alltså exempel. Det var speciellt då när det diskuterades behandlingen av alltså coronapandemin, eller när man diskuterar klimat, eller sen EUs den här, alltså pengarna till EU så att säga, och sen var det invandringsfrågor. Det var de frågorna särskilt som, när de här frågorna behandlades, som de här politikerna i allmänhet och i synnerhet de kvinnliga ministrarna då blev hårt ansatta. Men det där, en annan fråga som lyfts fram här väldigt ofta i de här kritiken och den här diskussionen som nu medborgarna för om det här, så att what about yttrandefrihet? Att får man nu inte liksom prata fritt mera? Och då vänder jag här till Katarina Kandolin, alltså expert på cybersäkerhet. Vad skulle du säga, att var går gränsen för yttrandefrihet här nu? Det är ju uttryckligen, det är ju självklart att om du hotar någon eller direkt attackerar någon så är det självklart. Men om vi tar den där finjusteringen, så var skulle du säga gränsen går?
Det här är en bra fråga. Det verkar som att yttrandefriheten är alltid det första argumentet man tar till när man får lite på nosen för det vad man har gått att säga. Och då kommer det att får man inte längre säga någonting i dagens läge. Och det verkar vara svårt att se skillnad mellan kritik och personangrepp. Kritik är det att du kan säga att jag är oense om det här beslutet som de har tagit och gärna komma med motivering 1, 2, 3, varför jag är oense, och ännu bättre om jag har ett motförslag som jag kommer med. Det här är kritik. Och det här är att kritisera regeringen. Däremot att gå till personangrepp, att säga att någon är dum i huvudet och den fattar ingenting för att den är då kvinna eller ung eller inte vet jag, är för lång eller för kort och så vidare bortåt. Det är personangrepp. Och det här har inte längre någonting med samhällsdiskussionen eller ens kritik att göra, utan det är personangrepp. Då får man säga vad man vill. Nå, med yttrandefrihet så visst kan du bli ställt till svars för vad du har sagt. Du kan bli dömd för ärekränkning. Även om du då så att säga har sagt vad du tycker om det, utan det beror ju på hur du har sagt det, var du har sagt det, vad du har ämnat med att säga det och så vidare bortåt. Så att man måste börja titta att vad är skillnaden också mellan hetskritik och när är det personangrepp. Och så måste man också förstå vad det kan ha för konsekvenser att stanna det vid ord. Eller när börjar det övergå sen till fysiskt våld. Och det borde nu inte vara hemskt oklart om man tittar på historien. Där någonting har börjat med hatretorik som sen har övergått till massivt fysiskt våld. Så det här är ju nog saker man måste tänka på också liksom, och titta från ett stort perspektiv och inte bara titta på att vilka enskilda individer tål nu lite kritik och är nu kritiken lite för hård eller inte. Att någonstans så går ju gränsen. Jag säger inte att det här är en lätt fråga. Mm. Och förstås är det här ju saker som man tittar från politiskt och socialt perspektiv. Sen kan man titta på vad har till exempel teknologijättarna för skyldigheter och rättigheter. Och sen då gemene man, vad borde man tänka på när man pratar, att hur man pratar. Och det som kanske med det här med gemene man är det här besvärligt, det är just det att folk verkar inte kunna skilja på längre på att vad är sakligt kritik och vad är det när man bara spyr ut elakheten.
Men då vill jag ta ett exempel. Alltså om man nu är missnöjd med någonting som regeringen har gjort eller låter bli att göra, och så skriver man någonting att det här var nu att jag tycker inte alls att man borde ha skött det på det här sättet. Och så sätter man en hashtag där som man skriver Tampax-team, vilket till exempel så hade använts kring den här. Jag måste nästan lite skratta för att det är så fånigt. Alltså Tampax-team eller det kan vara läppstiftsligan eller något sånt. Så var sätter du en sån reaktion på den här skalan? Så, eller det som du just förklarar, Katarina?
Då ska jag säga, skulle det här bara vara en enskild tweet från en enskild människa, så skulle man kunna skratta och säga att vad spelar det för roll. Sen när vi börjar tala om hundratals och tusentals tweet och att vad de än gör så är det Tampax-team. Då börjar det bli mera att man det här stämplar på grund, till exempel i det här fallet då på grund av kön. Och börjar dra paralleller med beslutsfattningsförmåga och att det har att göra med det att det är kvinnor. Att där börjar man se skillnaderna ren. Och då ser man liksom mängden av kommentarer.
Men då finns det ju, samtidigt måste jag ju säga att eftersom det här också förs upp i den här diskussionen just nu, så att manliga beslutsfattare sen igen ofta får höra det här att vad de än säger så är de bara setämies, alltså en farbro. Och det där, vart sätter ni det på den här skalan?
Alltså inte ska man ju sätta in kön i något dera av de här. För att det handlar, alltså man fattar ju beslut och vilka beslut man fattar så beror på en mängd faktorer. Men det att man försöker sätta dit just något tampaxtim eller att läppstift som har nämnts. Och så här, så försöker man ju på något vis anspegla att man har bristande förmåga att fatta beslut för att man definierar sig på ett visst sätt. Och det är ju sånt som inte har liksom något, eller det ska inte ha någon plats i diskussionen, för att det har ingen på det viset en skillnad för hur man är som beslutsfattare. Alltså förstås har man ju fått som kvinna har man en viss syn, men det är inte på något vis att man inte skulle kunna fatta beslut för att man är kvinna. Och det är det man försöker här ändra den här diskussionen, att okej, att nu gör de igen något tokigt beslut, och det är för att de är kvinnor.
Okej. Anu Koivunen.
Jag tycker att det är väldigt viktigt att just höja blicken och titta på en systemisk nivå, för det här är ett systemiskt problem. Det är inte, nu diskuterar vi ett antal tweets som hänger samman med den här regeringen. Men om man tittar på lite längre historiskt perspektiv, så vi har frångått från en tid då politiskt deltagande på något sätt handlade om närvaro i grupper. Alltså partiorganisationer har ändrat sig, partimedlemskap har förminskat. Den liksom viktigaste politiska kommunikationen sker på de här digitala plattformar. Politikerna diskuterar med sina det där väljare eller med medborgare. De vet ju inte om det är sina väljare eller inte, med via Instagram, via Twitter, via Facebook, via LinkedIn, via olika plattformar. Och alla de här plattformar underlättar kommunikation. Men det är samtidigt så att allas ord kommer in på hud på ett helt annat sätt än i situationer där det har funnits, alltså kroppar har funnits i samma rum. Man har mötts med blickar, man har haft olika roller. Och så det här är ju väldigt stor förändring för hela demokratin. Alltså vilka är de här villkoren under vilka politiker idag behöver jobba? Och då liksom blir det en fråga att okej, om systemet har ändrats så här mycket, så hur försäkrar vi att de här politikerna som ju vill ju vara i kontakt med sina med medborgare via de här kanalerna, hur orkar de? Hur kan de hantera den här mängden e-post och meddelanden som strömmar in från alla håll? Det här är ett väldigt centralt tema i vår undersökning. Att det blir en fråga för partier, för riksdagen, för liksom hur den här strukturen kan vi skapa. För nu har vi fått höra från vissa, några som vi har intervjuat berättar att för dem är det en daglig städrutin. De har liksom sina stödgrupper, de har sina vänner som har alltså schema, de är schemalagda att varendaste en dag städa de här olika kanaler, för det kommer in så mycket. Alltså hela tiden. Sen finns det andra där det är liksom lite ibland någon skandal eller någon liten snackis som blossar upp i de här kanalerna. Men vi i vår forskargrupp, så vi försöker rikta våra blickar på är att vi talar om ett systemiskt skifte och att misogyni kommer in på huden på kvinnliga politiker inom det här systemet. Det är det som vi bör nu ta en titt på.
Ja, det där, du använde ordet misogyni, och det är det som jag tänkte här till följande faktiskt ta upp. Det har använts ord också nu för att beskriva det här som alltså kvinnohat. Det är ett väldigt starkt ord tycker jag själv, och jag vet att många som säkert är där ute på nätet och debatterar fränt skulle haja till om de blir kallade för kvinnohatare. Och absolut säga att det är de ju inte, bara för att de skriver till exempel hashtag läppstiftsligan. Hur kommenterar ni det här?
Får jag säga bara att hur jag använder ordet? För det är Kate Mann som kom nyligen. Alltså, hon är filosofiprofessor. Hon skrev här om året, kanske för 2 år sedan, The Down Girl heter boken. Där hon just, det som jag antydde redan tidigare, att hon särskiljer mellan sexism och misogyni. Och hon hade studerat amerikansk politisk offentlighet. Och, det där, och hon menar då att sexism är de här stereotypa uppfattningar. Men misogyni handlar just om det här, att det handlar om att straffa, försöka påverka, sätta gränser, dra gränser och straffa för gränsöverskridningar. Att du har gått för långt, du har sagt för mycket. Det här är liksom, jag tycker att det är en viktig analytisk distinktion. Och jag tycker att vi bör inte vara, jag tänkte också på att det här fenomenet kvinnohat är någonting som har blivit återaktualiserat med online-kultur, med just den här digitala kulturen, för att det är in your face. Du kan inte frångå från det, att det finns sånt.
Anita Westerholm.
Nej, jag tänkte just, jag tycker det var jättebra det här som Anu just klargjorde, och det handlar ju om att här också lyfta blicken från sig själv och se på de här strukturerna, att bidrar du till att människor inte vågar uttrycka sig, att du sätter de här gränserna, och att hit men inte längre. Så då är du ju upprätthåller det här systemet. Att det handlar om ett strukturellt problem. Och nej, kanske du inte som enskild individ direkt ska då stämplas som kvinnohatare, men du är med och upprätthåller ett system där det får fortsätta det här med att du sätter gränser. Att det här kan vi inte tolerera, att du nu har den här åsikten och att du kommer ut och att du tar utrymme i samhället och för din agenda. Så här gäller det igen att lyfta blicken från den här sig själv och den enskilda individen och se på att vad händer på ett strukturellt plan och i samhället.
Jag tycker bara att vi har haft den här diskussionen så många gånger. Ja. Det här har kommit i det kanske, alltså inte alls bara när det gäller kvinnor eller överhuvudtaget den här tonen på social media. Och varje gång ställer jag frågan att det där, kan vi nu liksom uppfostra folk? Vad säger du, Katarina Kandolin? Går det att uppfostra medborgaren till att bete sig?
Man ska ju inte ge upp, men att nu finns det ju också där, till exempel i Europeiska unionen, så de har ju haft en sån här code of conduct som många sociala medier då också har gått med i och undertecknat, till exempel Facebook och Twitter och så vidare, där de då förpliktiga sig att försöka ta bort till exempel sånt som man klassar som hatprat. Nu är det ju en svår fråga då också, att vad är hatprat och vad är inte hatprat? Och sen när det finns så många olika språk, så hur, speciellt när det är småspråk, så hur ska man då kunna identifiera vad som är och vad som inte, och sen plocka bort
det? Jag flikar in här att det var också ett problem för den här gruppen som gjorde den här forskningen, den här NATO-rapporten, men jag fortsätter.
Ja, och nu försöker man ju till exempel komma med tekniska lösningar, till exempel då de olika verktyg som stöds av artificiell intelligens, att man ska kunna identifiera de här och sen kunna plocka bort dem och så vidare. Men att en del kommer ju alltid att gå igenom. Så att jag tror att ska man hitta lösningar, så man måste hitta det på flera olika plan. Det finns inte en lösning, one size fits all. Så att det handlar om politiska lösningar, det handlar om teknologijättarnas ansvar, och det handlar också om då varenda individs ansvar för sitt eget beteende.
Ja, varsågod.
Får man fylla i? Jag tycker att det precis är så här. Det handlar ju om att vi ändrar värderingar och normer och kommer åt attityder och de här strukturerna i samhället. Och då finns inte det här ena lösningen, utan vi måste jobba liksom på ett jättebrett plan. Och här är till exempel lagstiftningsåtgärder är ett sätt. Och jag tycker att det är bra nu att under den här regeringen i höstas för till exempel att de här olaga hoten ska falla under allmänt åtal, så att det inte mera är den enskilda individen som behöver väcka åtal, och att nu ska det införas kön som sån här straffskärpande grund i strafflagen. Den propositionen förde justitieminister Anna-Maja Henriksson här för några veckor sedan till riksdagen, att också liksom lagstiftningsvägen visat att det här är inte okej. Plus sen alla andra åtgärder, att vi hela tiden talar idag, det är jämställdhetsdagen, mina kantdagen, att man diskuterar att varför är det här så otroligt viktigt. Framtiden är jämställd. Nu handlar det om att vi hela tiden jobbar på olika fronter med det. Jag tänker inte att det är liksom något sådant här läge som man skulle behöva acceptera, utan det finns nog de här lösningarna, men det kommer inte ske, eller det är inte klart i morgonarbete och inte i övermorgon, men liksom på längre sikt så bara man aktivt jobbar på olika fronter. Så.
Jag ska säga att den här rapporten är ju gjord förra våren. Det blir snart ett år sedan då den inleddes från mars, början av mars till slutet av juli, om jag kommer rätt ihåg. Så då har man undersökt 350 000 tweets. Det är bara för att nu sätta lite fläsk på benen här. Och då har man uttryckligen plockat ut tweets som har riktat sig mot eller diskuterat finländska ministrar. Alltså 19 stycken finländska ministrar. Så att det är klart för den som kanske har missat det här. Så det är ett ganska stort sampel i alla fall, 350 000 tweets. Och det där... Det som man också kom fram i den här rapporten var att det var hemskt lite som var utfört av så kallade bottar, alltså så här direkta cyberattacker, vilket ju är ditt gebit egentligen, Katarina Kandolin, du är ju cybersäkerhetsexpert. Men och så kom man också till att det var inte egentligen på det sättet koordinerat systematiskt nog, så att det var vissa, men hälften av de här tweetarna kommer från anonyma konton. Och då kommer jag in på det här med IT-jättarna. Det diskuterades mycket i samband med det som hände i USA med stormningen av Capitol och så här, men att vad är de här stora IT-jättarnas ansvar och vad borde det vara? Vad säger du, Katarina Kandolin?
No, det här är ju på det sättet en bra fråga. Det är ju de som äger och upprätthåller de här plattformarna, och det är ju de som då sätter reglerna för vad man får och man inte får göra. Det var en stor debatt när de till exempel Twitter tog bort Donald Trump från Twitter. Och det här var i en diskussion att är det här nu någonting mot yttrandefriheten, eller är det här en företagsrättighet att ta bort sådana som de anser att bryta mot deras egna regler. Och det är ju flera som allt oftare så skulle vilja att det skulle finnas en bättre dialog mellan politisk beslutsfattning och teknologins utveckling. Och det gäller inte bara det här området utan överlag. För att om man bara tittar på politiken och teknologin går snabbt framåt, så kan vi lätt leda till vilda västern. Och å andra sidan får inte politiken heller bromsa teknologins framfall. Så att det måste finnas en dialog. Men i och med att teknologin nu mer och mer påverkar samhället, så betyder det ju också att spelreglerna blir allt viktigare. Och inte bara på nationell nivå utan också på internationell nivå. Så att liksom, hela den här rapporten, det är bara en droppe i havet av ett mycket större fenomen. Så att teknologjättarna så har ett ansvar och de bör vara med i den här dialogen, där vi sätter de här gemensamma spelreglerna för vad vi godkänner att det är okej och vad som inte är okej. Att de får inte glömmas från den här debatten.
Vad skulle ni, jag ställer den här frågan till er alla tre, att det där, vad skulle ni önska att skulle vara liksom resultaten nu av den här rapporten? Vad skulle ni vilja att den skulle leda till? Så där ska vi säga nu ens diskussionsmässigt i det här landet. Jag börjar med Anu Koivunen.
No, alltså, jag tänker så här att flera partisekreterare har ju rapporterat om att med många potentiella kommunalvalskandidater så har man den här diskussionen att våga jag ställa upp, kan jag stå ut med den respons som jag kommer att få. Liksom att den fråga som inte bara de gröna, jag läste Maria Ohisalos intervju på Svenska Yle, så det är inte bara de som har det här problemet. Så det är ett tydligt tecken på att den här hatretoriken har effekter. Och då är det liksom en fråga för oss som samhälle att diskutera, att är det så här det ska vara, att skriker man, tystar man ned med skrik och påtryckningar. Ja, det är en allmän debatt som vi behöver ha. Men samtidigt tycker jag att partierna behöver sinsemellan fundera på de kulturer och som de odlar inom sig, men sen också en resursfråga. Varje gång man talar om alltså olika assistenter till riksdagsledamöter eller inom regeringen, att varför finns det så mycket det där assisterande personal och så vidare, det behövs ännu mer bara för att städa alla de här kanalerna. Så det är en resursfråga att moderera, rensa, på något sätt liksom försöka hålla de här beslutsfattarna i gott skick. Alltså jag tycker att det är vårt gemensamma ansvar att vi tar hand om deras på något sätt också psykiska mående, att de klarar av sitt uppdrag. Inte så att man sållar bort kritik, men all osaklig i stora mängder. Visst har den effekt. Varför ska vi låtsas något annat?
Vad säger du, Anita Westerholm, här var tal om också assistenter och alla som har, du är också en assistent till en minister.
Så är det. Jag håller helt med allt som Anu säger. Det är precis sånt här som vi behöver jobba vidare på, och att det finns resurser till att jobba mot det, och sen att vi alltså för den här samhälleliga diskussionen och att partierna tar ansvar, att man lagstiftningsvägen gör de här åtgärderna som man nu till exempel har fört och fortsätter se att vad kan man göra, att man backar upp personer som råkar ut för det här och liksom visar att det här är inte okej, att man hjälps åt och att vi hela tiden diskuterar att hur är det vi ska diskutera med varandra, vad är okej, vad är inte okej. Att här är nu som vi var inne på, att det finns inte den här ena enkla lösningen, utan vi behöver hela tiden jobba, för det är ju de attityder och värderingar vi har som sen ges utlopp för, så att jobba med dem och att vi kommer bort från det här att man på något vis skulle vara en sämre beslutsfattare, att man har rätt att säga något sexistiskt eller rikta mot ett kön. Så att just det här, för att alla så har vi rätt att ha vår röst i samhället och ingen ska tysta, så görs det så är det ett misslyckande. Att det måste vi komma bort ifrån, och det får inte vara så att när man nu ringer potentiella kandidater så säger de att de inte vill det här. Och vi vet att det är liksom en av de absolut tre i topp för kvinnor, den andra som är en sån här faktor att vill man ställa upp, för att man vet att det finns de här trakasserierna och hoten. Så absolut, fortsätta det här arbetet, lagstiftningsvägen och sen den här diskussionen, och att alla partier nu tar sitt ansvar och ryter ifrån att det här är inte okej, vi backar upp varandra.
Vad säger du, Katarina Kandolinen, hur den diskussionen ska du att skulle följa på det här?
Jag ska ta upp två saker. Det första är att man tittar på ett bredare perspektiv och inser att det går att påverka samhället, till exempel via sociala medier. Om man tar stora exempel från världen så kan man titta på USAs presidentval 2016 eller Brexit. Och där har man ju också skilt på andra länder, andra det här makter som har påverkat utifrån ett annat lands det här beslutsfattning och annat landssamhälle. Och det andra är att sen är det bra att man förstår också hur det ser ut i Finland. Och det gjorde den här rapporten, den tog upp det. Och så måste vi inse också att det som har skyddat oss i mångt och mycket, både när det gäller till exempel informationsoperationer och också cyberoperationer, det som har skyddat oss tidigare har varit det finska språket. Men det här kanske inte skyddar oss hemskt länge till, speciellt när också artificiell intelligens utvecklas och blir bättre också att förstå naturligt språk och så vidare bortåt. Att det att situationen i dagens läge, enligt den här rapporten, då att i det här fallet är det mindre än 3% sådana här bots som har automatiskt varit med. Och det är över 50% av alla de här, det här som har varit med då och fört det här pratet från anonyma men förmodligen riktiga människor. Det som det ser ut i Finland idag. Och det är väldigt viktigt att vi hela tiden har en lägesbild över hur det ser ut i Finland idag, för vi kan inte kopiera resultat från resten av världen. Att det, för att någonting fungerar i USA på ett sätt, så fungerar det inte nödvändigtvis för oss idag. Men att vi ska följa med vad som händer i världen och vad som händer i Finland. Och jag tycker att den här rapporten beskrev ur det här perspektivet ganska bra hur det här läget ser ut i Finland. Mm.
Men när jag hör på dig så låter det som du skulle tänka att det ändå finns saker att göra, att det är inte hopplöst. Vi har liksom inte förlorat den här kampen mot trakasserier och näthat.
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Det tror inte Anita heller skakar på huvudet här. Och det låter som
det kan vi inte på något vis acceptera. Inte kan vi på något vis ge upp här.
Det känns ibland, som jag sa, som vi skulle ha haft den här diskussionen i många år här. Flera gånger i år och det där. Mm. Ja. Anu håller på att göra någon mat där, tror jag, eller något sånt.
Nej, det föll någonting från det här samtidigt.
Okej. Nej, ingenting. Det är bara dagens... Dagens radio är sån här, folk är på olika ställen och, på grund av pandemin och gör olika saker.
Här hemskolas det för fullt.
Ja. Tack ska ni ha för att ni deltog i den här diskussionen idag. Vi får se att vad som händer. Jag tror att det diskuteras om det här ännu flera dagar och sen så lugnar det sig så som det brukar vara.
Och så får vi fortsätta att diskussionen ändå. Ja. Fortsätter. Det får vi hoppas att den inte dör ut, för det är det som det inte får göra.
Nej. Katarina Kandolin, Anita Westerholm och Anu Koivunen var det som deltog här i Slag efter 12 den här fredagen. Ny debatt blir det på måndag, samma tid, samma kanal, och jag heter Bettina Sågbom. Ha ett skönt veckoslut.